Hej alla kära IRM podcast-lyssnare. Magnus S. Bengtsson här, Kristoffer Gummesson med på länk från Umeå, eller?
Ja, hej Magnus. Jag är tillbaka hey. Uppe i Norrland.
Efter en viss sväng om i både Europa och på Rysslands framtida försvarsbas.
Just det, på Gotland.
Ja, det var det skämtet syftade till. Men det kanske gick dig över huvudet eftersom du inte är en Jan Björklund-fantast.
Jo då, jag var helt med på den. Det känns som man pratade mycket mer om försvarshotet mot just Gotland för typ 5 år sedan. Dock.
Mm, vad har hänt med den frågan?
Jag vet inte riktigt. Den har överstugats av skogsbränder och fotbollsmatcher och dylikt, kanske.
Det är väl bara den senaste månaden som inte annat.
Jo, visserligen.
Men möjligen också flyktingkris och andra saker. Sådär.
Mm-hmm.
Samhällskollaps och total undergång av den muslimska invandringen till Europa. Typ.
Just det.
Då släppte man lite det där med Ryssland och Gotland kanske.
Ja, alltså de absolut mest högljudda vad ska man säga, försvarsförespråkarna, de har ju kanske lämnat det här med det ryska hotet tills vidare.
Ja, jag noterar. Det här är ju en podcast som handlar om Sverigedemokraternas företrädare, politik och ideologi samt närliggande rörelser och saker som Kristoffer Gummesson vill prata om. Och då vi oftast brukar prata om Sverigedemokraterna, så precis som du, det kanske än mer specifikt är det i det partiet, att där är du faktiskt den mest då alltså försvarsvurmade människan som jag har sett i Sverigedemokraterna. Han har ju faktiskt lämnat och gått till Alternativ för Sverige. Då tänker jag ju på Mikael Jansson då.
Just det. Mikael Jansson är som var försvarspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.
Ja.
Framtills. Och han är dessutom för detta partiledare innan han nu då petades på riksdagslistan inför det här valet och därför då har gått över till Alternativ för Sverige istället.
Just det. Hur är det annars där uppe? Det var ett tag sedan vi spelade in det här.
Mm.
Kanske mest på grund av att jag har gått in i ett semesterlunk. Så jag får väl ta på mig det, att det har tagit tid.
Ja, men det är väl fullt förståeligt. Alltså överhuvudtaget, om du pratar om hur det är här uppe, så är det väl
varmt.
Förmodligen som det är för dig. Det är runt 30 grader varje dag. Vilket orsakar viss såsighet i skallen, som Beatrice Ask hade uttryckt sig.
Ja, men det är helt galet.
Ja, det påverkar faktiskt produktiviteten, både vad det gäller det här ideella engagemanget på IRM. Rätt svårt att jobba också. Jag sitter på kontor hela dagen.
Nej, men jag har själv noterat det, att jag vill ändå se mig själv som en ganska hurtig person.
Yes.
Eller åtminstone en person som inte brukar ligga och dra mig nu för tiden när jag är vuxen.
Mm.
Men jag noterar att jag sover ju liksom kanske 9-10 timmar per natt.
Ja, och alltså jag...
Och är supertrött på morgonen.
Jag har inte haft rena kläder på mig på ganska länge nu.
Okej, okay. Det förstår en obehaglig vändning.
På dagen och tänker att jag ska tvätta och så lägger jag mig i soffan och jag orkar inte röra mig.
Det här är ju fruktansvärt. Varför berättar du det här offentligt?
Därför att jag trodde att vi hade ett öppenhjärtligt samtal här om hur matt man blir av den här värmen.
Men... Ah, okej. Okay. Men jag noterar att jag pratar om att jag sover alldeles för länge och är trött på morgonen. Du går ut med och förklarar att jag går till jobbet i skitiga kläder.
Ja, min intimhygien är under all kritik just nu.
Mm. Det här är ju också kanske inte värmen i sig, men de här skogsbränderna som du nämnde i förbifarten, de har ju varit väldigt påtagliga i den svenska nyhetsrapporteringen. Man brukar ju prata om den klassiska sommar, alltså när media går in i sommarlunk liksom.
Mm.
Men denna sommaren har ju totalt dominerats av skriverierna kring skogsbränderna.
Ja, just det. Det var skogsbränderna som tog vid ungefär då fotbolls-VM slutade. Det var ganska intressant. Jag såg mitt... Det gick ju ut ett så här viktigt meddelande till allmänheten under själva finalmatchen i fotbolls-VM. Och sen dess så har det liksom bara fortsatt.
Just det, ja. Det är som, ja, vilken tänkte du på? Finalmatchen, ja.
Ja, precis. Så det var verkligen att VM lämnade över stafettpinnen till skogsbränderna vad det gäller de mest rapporterade händelserna i Sverige under den här sommaren.
Jag tänker mig att vi tyvärr hamnar i den diskussionen här också, för det gör ju också någonting, sommaren gör ju någonting med vad det finns att prata om. Men för att göra det lite mer, så att säga, poddvänligt för den här podden, så kanske även du och många lyssnare har noterat att det finns ju ganska många som försöker ta politiska poänger på den här skogsbrandsgrejen.
Oj,
Och då tänker jag kanske mest specifikt på de senaste dagarnas Twitter-fenomen eller Twitter-spektakel som har pågått rörande den sverigevänliga rörelsen. Och det är det faktum att Gustav Kasselstrand och William Hane och en till Nisse från Alternativ för Sverige har åkt upp till någon ort uppe i, lite längre upp i Sverige, och lajvat då skogsbrandshjältar typ.
Mm.
Har du sett det
här? Det har jag sett.
Det har ju blivit en väldigt stor grej, för att det är ju ganska många som hånar de här tre snubbarna då, som står och poserar på bilder i såna här fina reflexvästar.
De tre hjältarna, menar du?
De tre hjältarna. Och hånar de ganska mycket för att de är ganska rena när de står där.
Mm.
På de här bilderna, och att det är ganska... Det liksom ser ut lite som att de har typ sotat ner sig själva på vissa ställen på kroppen.
Ja, de har ju några strategiskt utvalda sotfläckar på kläder och kropp. Samtidigt som de har perfekt välkammade frisyrer till exempel.
Men jag noterar, och sen så går de runt då med någon vattenslang och sådär. Och många har ju som sagt kommenterat det här och drivit med det här. Och de försöker i all oändlighet dementera att det är så, utan de är faktiskt där och de håller på att eftersläcka eller vad de pratar om.
Mm.
Jag såg alldeles nyss att, och det var en dag sedan i och för sig, jag såg att Gustav Kasselstrand hade skrivit, alltså en av de inblandade, skrev på Twitter: "Vänta nyfiket på hur foliehatsvänstern ska avfärda denna bild, tagen precis vid samlingen före insatsen. Det ser ut precis som Hammarstrands brandstation. Och det står Jämtlands län på släpet i bakgrunden. Men ni hittar säkert något desperat försök att avslöja bluffen." Och sen så är det en bild när de står i någon lada. Typ. Lika rena och fina. Men jag tycker att de liksom, det spelar inte så stor roll om de är där eller inte. Det är väl mer grejen att jag tror på fullt allvar att det är klart att de har åkt dit upp. Det tror jag helt och hållet. Och det tror jag alla andra tror också.
Ja, det är klart de har.
Att de faktiskt har
politiker har väl åkt i de här brandområdena. Så det är vanligt kampanjarbete från deras del.
Exakt. Men det lustiga i det här är väl att de som sagt går och ställer sig i skogen och kör några så propagandabilder när de försöker verka som att de står och släcker bränder.
Mm.
Jag vet inte om de ser det som något ytterst, att det ska vara superfolkligt. Jag hade ju liksom, om Stefan Löfven hade åkt dit och inte hållit någon presskonferens utan typ gått ut och ställt sig i skogen i liksom så chinos och en sån där reflexväst och stått och liksom med en vattenslang, då hade jag ju blivit förbannad.
Ja.
Vad fan har du på med?
Ja, men det är det de alltid gör, och man åker upp på någon jävla gruvstrejk någonstans, så ska man gå runt i en sån här hard hat. Och, alltså det är som sagt, det är vanligt kampanjarbete. Jag vet inte hur människor är funtade utifall man på allvar tror att de är där och gör en hjältedådsinsats liksom. Det är klart att det handlar om politik. Det är väl viktigt för dem, skulle jag tro, att åka dit och verkligen ge sken av att de gör en viktig insats, därför att som du säger, de här skogsbränderna har ju politiserats något enormt, och särskilt ifrån deras potentiella väljare. Alltså det pratas ju jättemycket om det här på väldigt varierande kvalitetsnivåer i de här Facebookgrupperna. Jag tänker typ på Stor för Sverige och så vidare. Det lanseras. Mm. Alltså man har ju dels diskussioner om svensk krisberedskap som väl är helt legitim. Alltså man kan prata om huruvida Sverige borde ha brandflyg eller inte. Jag har inte satt mig in i närmare kalkyler på det.
Jag kan ändå tycka i det avseendet, jag vet inte om man ska ha brandflyg eller inte, men precis som du säger, jag även ändå kan tycka att så här, borde vi inte ha en beredskapsplan? Det kanske vi har, jag vet inte. Men en bättre beredskap?
Ja, jag vet inte. Nej, det är svårt att säga. Men det, är
en... men det känns inte som någon hemlighet typ, om man tittar på övriga världen i stort. Liksom, över att det blir skogsbränder på det här sättet som är ganska allvarliga. Jag menar, från hela klimatet.
Nej, alltså, vi har ju tusentals skogsbränder i Sverige varje år. Liksom. Det är inte så konstigt. Ja. Dock så är det ganska sällan som man behöver... koppla in luftburen hjälp som man behöver just nu eftersom att det är så här extremt torrt.
Nej, det är väl det som är unikt då?
Ja, det är väl det som är unikt. Men den diskussionen kan man väl ha. Jag vet inte riktigt vad man har gjort för överväganden och inte. Det som är mer oroväckande är väl när det börjar spekuleras i... Alltså, när man börjar liksom försöka hitta syndabockar. Och när vi pratar om grupper som står för Sverige så vet vi vilka syndabockar det är jag menar.
Ja, allt från konspirationsteorier om att det är regeringen själva som har tänt på till att det är invandrare. Är det inte så?
Ja, det mest populära är ju att det handlar om muslimer som ligger bakom de här skogsbränderna. Givetvis fullkomligt utan belägg. Man pekar bara på det faktum att det var varmt någon annan sommar då det inte brann så här mycket. Och då fanns det mindre muslimer i landet. Och den argumentationen kan man kan hänvisa till i stort sett vilken problematik som helst i så fall. Och, man ska, och det är väl det de gör också. Det är det som är lite lättare med samhällsutvecklingen i stort. Att man har blivit så oerhört snabba på att peka ut en viss folkgrupp som syndabockar. Mm. På ett sätt som det inte såg ut för 10-15 år sedan.
Ja, nej men, eller hur? Men det är klart det är lättvindigt att... Har vi ett problem i samhället, då blir det så här, vi har mer invandrare och det här är ett problem. Ofta så här problem som vi ändå haft tidigare typ, fast man inte har sett det problemet innan kanske.
Ja, alltså det ska man väl komma ihåg också att vi har haft skogsbränder i Sverige förut. Ganska extrema också. Nu är det ju en extrem situation, men det var det 2014 också. Jag tror att det är värre just nu, men...
Vi ska komma ihåg att igelkottar dödades och åts innan också.
Mm. Det ska man göra.
Jag refererar tillbaka till Mattias Karlsson-grej som han har sagt en gång. Om igelkottar som blir uppätna.
Var det Mattias Karlsson som sa det?
Han har skrivit det en gång i något sammanhang. Och sen så vi tog upp det i samband med att det var någon avhoppare som startade ett nytt parti typ, som satt och svamlade om det med igelkottar.
Liksom. Oh, wow. Men i den här gruppen i alla fall så lanserar man två huvudsakliga spår som är kopplade till hur det här på något sätt kan vara muslimernas fel. Det ena är att de inte är skolade i allemansrätten. Att det är den stora skillnaden jämfört med hur det ser ut till exempel Finland. DN har ju gjort en liten redogörelse för vad som är skillnaden mellan Sverige och Finland, varför det har uppstått något färre skogsbränder i Finland än vad det har gjort i Sverige.
Men vänta, förlåt. Det kan ju inte vara att de inte är skolade i allmänrätten. För där det inte finns allmänrätt, då får du ju inte gå ut och grilla vad du vill.
Ja, fast resonemanget är att de har fått lära sig om allemansrättens rättigheter men inte om deras skyldigheter. Det här är någonting som vi infödda svenskar är väldigt väl införstådda i vilka skyldigheter som följer med allemansrätten och alla försiktighetsåtgärder och så vidare eftersom det är något vi pratar om i skolan.
Jag trodde de gällde hela tiden på att invandrare inte lär sig typ svenska kulturella seder och bruk. Men allemansrätten, det har de lärt sig.
De har lärt sig att man får vara ute i skogen och elda. Okay. De har inte lärt sig att man inte får låta elden utvecklas till en skogsbrand. Något som vi då lär oss, vi infödda, lär oss i skolan från tidig ålder, uppenbarligen. Ingenting jag kommer ihåg riktigt från undervisningen då vi lärde oss att släcka elder ute i skogen.
Men... Jo, men eller hur? Men jag tänker mig, det är ju lite så att i de flesta andra länder, då lämnar man bara elden för att det är så liksom svalt och kallt att elden slocknar av sig själv. Mm. Det vet ju alla. Så det är ju klart att det är svårt att komma till Sverige där vi måste släcka eldarna liksom.
Precis. Ja, men de tänker väl att ute i öknen där de här människorna kommer ifrån så finns det inte så mycket träd och så vidare för elden att ta fäste vid.
Ja, välkommen till typ Ingrid och Konrads podd.
Ja, nej, men det är verkligen så här resonemangen går till ute i cyberspace. Det andra spåret är ju lite mer obehagligt, nämligen att det här är en del i någon slags lågintensiv jihad.
Ja, eller som Bertil Malmberg skulle ha sagt, smygande jihad.
Ja, precis.
Eller ställt jihad.
Ja, men det är ju lite annorlunda eftersom att då refererar han till hur man ska implementera muslimska seder och bruk i det svenska samhället på ett mer subtilt sätt. Här handlar det om någon slags lågintensiv krigsföring. Alltså, träd för träd håller på att sätta det här landet i lågor.
Till vilken nytta?
Ja, men för att de är muslimer och det är definitionen på ondska enligt människor i den här gruppen. Man är i alla fall inte människor som vissa har uttryckt sig.
Det är en lite så här klassisk, bara svartvitt så här filmisk grej typ.
Ja.
Att det spelar ingen roll vad Darth Vader har gjort, utan bara, han är ond. Så. Du behöver inte veta mer. I det här fallet så är muslimerna bara onda.
Jag tror att de har någon tanke om att det är människor med kopplingar till IS eller andra terrorgrupper som verkligen har bytt taktik då, istället för att genomföra spektakulära terroristattentat som man tar på sig skulderna för, så är man väldigt, väldigt low profile i just den här typen av dåd som man genomför. Man sätter det.
Men vänta, du är fullt seriös i att den här diskussionen pågår i Stå upp för Sverige?
Jajamän. Ja. Jag är ledsen att behöva säga det, men det är nästan allt de pratar om just nu.
Men det där är så jävla märkligt. Den här Jimmy Durmas-grejen var ju väldigt uppmärksammad. Det var ju innan senaste avsnittet var vi i Almedalen. Mm. Men det var ju väldigt uppmärksammat då eftersom det gick ut med, medierna gick ut med att han hade fått väldigt mycket hat och sådär. Och sen så var det en diskussion efteråt var det här hatet kom ifrån, och vissa ville hävda typ att det var botar och grejer. Och det är väl inte helt vad jag förstår klarlagt. Jag vet att Jack Werner till exempel var ute och pratade om att han de facto hade sett de här kommentarerna och sådär och gått igenom några av dem. Men så var det någon som var ute, någon professor eller någonting, som påstod att det var bottar och grejer. Jag vet inte var det hamnade någonstans. Men det var i den diskussionen så fanns det liksom en idé om att så här, nej, men det fanns liksom inget rasistiskt hatdrev. Och då tänker jag mig de människorna som... Det finns ju de som ändå vill försöka göra gällande att det finns liksom ingen rasism i samhället på den nivån som vissa försöker hävda.
Mm.
Men då tänker jag mig, då har man ju liksom aldrig varit inne i den här typen av forum. Eller varit inne i Stå upp för Sverige. Stå upp för Sverige har väl 200 000 användare, är det inte så?
Ja, 108 tror jag senast jag kollade.
Sen är det ju klart att alla de sitter ju inte och häver ur sig rasistisk skit. Jag är ju en av dem som följer gruppen, så det är ju förmodligen mer som bara observerar. Men... jag menar, det är väldigt konstigt att driva den linjen att det inte finns någon form av rasistisk pöbel på nätet. Då tänker jag i och med Durmas fallet till exempel.
Om man tror att det inte finns det, då är man dessvärre både blind och döv, skulle jag säga. Jo. Eller man minst har inte varit inne i de här grupperna, som du säger.
Nej, men det är det som är så märkligt. Att det, jag kan tycka att diskussionen ibland handlar... Nu bygger jag ju kanske halmgubbar i för sig, för jag har ju inget bra exempel på vem som påstår motsatsen. Men jag tycker det finns en tendens att, alltså, det är väldigt svart och vitt. Antingen är det så att det är totalt rasistiskt hat som bara liksom flödar helt, det bara flödar runt där utan kontroll.
Mm.
Det är den ena, och sen så har du den andra sidan som bara nej, men det finns inget. Det är liksom, det här handlar bara om en liten klick individer som försöker göra gällande att det är superrasistiskt i det här landet typ.
Mm.
Och jag tänker mig att det är väldigt så svart och vitt. För det bör ju ligga någonstans däremellan, tänker jag.
Ja, verkligen. Och alltså, Det gör det förmodligen. Det har ju spekulerats in i det oändliga vad det gäller de här Jim och Durmas grejerna också. Vad som är ryska bottar och inte, och hur många. Alltså, jag vet inte. Det är alldeles säkert så att det finns en hel del, en stor rasistisk böbel på nätet. Det är ju inget konstigt. Sen exakt hur många kommentarer som kommer vart ifrån och i vilket syfte under just Jimmy Dormans affären, det spelar egentligen mindre roll, tyckte jag, just då. Därför att poängen var inte att det var en fotbollsspelare som utsattes för rasism, utan poängen var ju att det här blev någon slags symbol för vad landslaget var för någonting.
Mm.
Och jag tyckte att det blev en ganska bra egentligen antirasistisk manifestation av hela den historien. Oavsett hur exakt hur många rasistiska kommentarer som genuint skrevs på hans vägg, så fick det ganska bra effekt. I och med att det här landslaget som också spelade så pass bra i VM blev någon slags sammanlänkande funktion och antirasistisk manifestation.
Mm.
Tyckte jag var rätt nice. Det var ju till och med Sverigedemokrater som hakade på det tåget. Alltså, du har ju säkert läst Paula Bieler.
I vilket avseende?
Jag skrev på Twitter i samband med Durmas affären att jag stålsatte mig och gick in på Durmas konto för att läsa hatet. Såg istället svaren. Just nu flödar stöd och kärlek. Det är en av anledningarna till att jag älskar det här landet. Rasismen kommer aldrig få något starkt fäste här. De som tror det lurar sig själva, tack och lov.
Ja, jag är i och för sig väldigt svårt för den människans, alltså hon är ju så jävla helhylle i det här partiet som under flera år bara liksom hävt ur sig rasism.
Mm, jag håller helt med.
Hon är ju någon form av någon ursäkt man skickar fram för att hon är lugn och sansad. Jag har nog aldrig hört henne argumentera på ett vad ska man säga, rasistiskt sätt.
Nej, nej, men jag håller med. Alltså, du har ju dels det här med att hon hycklar rätt mycket.
Ja.
Sen så säger hon ju också, alltså hon använder ju det här för, jag vet inte, göra någon slags poäng. Att hon skriver längst ner att rasismen kommer aldrig få något starkt fäste här. De som tror det lurar sig själva, tack och lov.
Ja.
Och där har hon ju uppenbarligen fel. Alltså, har du varit inne på, som sagt, Stå upp för Sverige eller Samhällsnytts kommentatorsfält och allting sånt där, då märker du att rasismen har fått ett ganska starkt fäste i det här landet, och mycket av det har med Sverigedemokraterna att göra.
Det var,
jag tycker dock, när jag hade den här diskussionen med någon också, att jag tror att vi bör trots allt uppmuntra den här typen av uttalanden från Sverigedemokrater. Alltså, jag tror att med tanke på hur samhällsutvecklingen ser ut om 10 år, då Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige i någon slags ohelig koalition arbetar för att tvångsutvisa människor med konventionsstatus eller konventionsflyktingstatus eller avta människor deras medborgarskap och så vidare, då tror jag att den här typen av hyckleri kommer vara det sista vi oroas för.
Ja, det är kul att du nämner det. På tal om det, jag lyssnade på Jimmy Åkesson när han satt i lördagsintervjun i P1 och fick frågor om Alternativ för Sverige. Men han fick bland annat frågan vad är det som skiljer dem. Och där är han ju, han lyfter ju alltid det här med öppen svenskhet. Och att de här människorna har blivit uteslutna ur Sverigedemokraterna för att de har varit ideologiskt avvikande. Typ. Han menar att, mer eller mindre, att de är extrema. Och han menar att den stora skiljelinjen är den här idén med öppen svenskhet. Vilket är intressant i sig, kan jag tycka, med tanke på hur Sverigedemokraterna har... Det är ju öppen svenskhet-diskussionen är ju en av deras största ideologiska interna diskussioner de har. Just det att till exempel Björn Söder gillar att återkomma till den här frågan, och Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson har ju själva varit inne och petar i den frågan och försöker ju definiera den där frågan hela tiden, alltså vem som är svensk och inte svensk. Det tycker jag är intressant i sig, för att Alternativ för Sverige är ju liksom bara, de står ju ganska nära i den ideologiska frågan, skulle jag vilja påstå. I och med De verkar ju ha en lite mer, så att säga, snäv syn än vad Sverigedemokraterna har när de väger in etnicitet i svensk begreppet, så att säga. Men då vill man ju kanske påminna om att Sverigedemokraterna själva har pratat om att Zlatan har ett osvenskt beteende, och Björn Söder gör en väldigt tydlig distinktion mellan olika nationer i nationen och så vidare. Men det var inte det som var intressant i sig, för att Jimmie Åkesson försöker ju göra det här till skiljelinjen mellan de två partierna, men de är ju ganska nära varann i invandrings- och migrationsfrågan, i och med att de båda förespråkar då liksom samma samhällssyn. Alltså att en kulturell och homogen nation, alternativ Sverige då, homogen i betydelsen med etnicitet, men Sverigedemokraterna och alternativ Sverige har ju ändå samma liksom vision om hur samhället ska hålla ihop. Men det som var intressant, för då fick Jimmie Åkesson frågan om så här, kommer ni, om alternativ Sverige skulle komma in i riksdagen, skulle ni samarbeta med dem då? Och då säger ju också att så här, ja, alltså vi skulle nog samarbeta i frågor som vi kommer överens, och så börjar han prata om typ skolpolitik och ekonomisk politik typ. Vilket jag tyckte var lite lustigt. Att, är det det ni ska samarbeta? Är det så ni är ju liksom överens i stort sett i all invandringspolitik? Och då ska ni säga, ja, vi kanske kan komma överens i skolpolitiken.
Det är väldigt intressant.
Det var jätteintressant. Det var väl en undanmanöver.
Typ, alltså väldigt höger när det kommer till sin ekonomiska politik.
Alternativ Sverige, ja.
Platsskatt och så vidare.
Men på tal om Sverigedemokraterna. Jag noterade idag att det flödade runt en grej från den högst tvivelaktiga publikationen Svegott. Jag tror att du känner till den här.
Det är väl Ingrid Carlqvist och Konrads lilla projekt, typ.
Precis, precis. Alltså Ingrid, jag har min sanning journalistutbildning, Carlqvist och Konrad.
Mm.
Konrad, bara Konrad. Jag tror jag har ingen sån...
Han är som Cher, han har bara ett artikel.
Det är den mest orimliga jämförelsen någonsin.
Ja, vad det gäller just den aspekten då, namnet. Jag har inga jämförelser mellan Konrad och Cher.
Jag kommer göra det där till en sån snabbknapp, tänker jag. Men det är den här då högst tvivelaktiga publikationen som de har startat tillsammans med ett gäng kvasinassar på den tidigare sajten Motgift. Det är ju någon ny grej som sagt som de har. De har ju börjat satsa på någon form av opinionsbildning genom kröniker och nyhetsartiklar, om man ska kalla det så. Men de hade i alla fall skrivit på Twitter och menar att de har kommit över ett dokument som Sverigedemokraterna skulle dela ut internt, eller skulle ha delat ut internt. Och den här lilla brasklappen då är ju att källan är ju så tvivelaktig. Men jag tyckte att det var intressant ändå att kanske lyfta upp, för det hade inte förvånat mig om det var sant. Men sen är ju frågan om det nu är sant, vilken nivå inom Sverigedemokraterna som har delat ut den. Det kan ju vara någon lokal grej såklart, eller liksom något internt på en lägre nivå. Det kanske inte är från partiledningen. Men det var i alla fall ett dokument som instruerar företrädarna vilka källor de får dela och inte dela. Såg du det här?
Ja, jag såg det. Lite kvickt, jag har inte läst igenom hela, men...
Men det var ganska intressant, för de återigen, jag lägger in en brasklapp för alltså, trovärdigheten i dokumentet. En grej var att AFS plockade upp det här ganska snabbt och använde det som ett slagträ ute på Twitter då, eftersom de vill framstå som ett mer rakryggat och frispråkigt invandringskritiskt parti, som de nu vill kalla sig. Men de använder det här för att försöka trycka dit Sverigedemokraterna. Men då handlar det om att i det här dokumentet så går man ut och säger då att om ni läser en okontroversiell källa så ska ni hoppa till ursprungskällan. Vi har kommit på det här att Samnytt bara rewrita grejer oftast. Om det inte är Yegor Putilov som febryrar upp sina artiklar då. Eller Mats Dagerling som skriver krönikor. Men i övrigt...
Alla artiklar som innehåller någon typ av konkret fakta är ju rewrites.
Ja, men precis. Mer eller mindre. Och sen...
Resten av artiklarna, det är ju mer så här virriga hopkok från de mörkaste hörnen av Eger Poterovs huvud.
Ungefär så, ja. mer eller mindre så. Men bland annat så var det så att man inte skulle dela bland annat Svegot, eller motgift, eller fria tider, eller nya tider, eller alternativ för Sverige, eller granskning Sverige, sådana grejer. Och samhällsnytt i det här dokumentet, de var tveksamma, eller helst inte dela samhällsnytt.
Ja.
Men anledningen till att jag tyckte det här var intressant, det var för att jag tänker mig att det är ganska troligt att det här kan ha skett även från högre ort, för med tanke på hur Sverigedemokraterna ligger i opinionsläget så är det ju kanske i deras intresse att bygga om sin, alltså bygga in den här idén då, att få sina företrädare att sluta i alla fall använda sig av alternativmedierna. För att det kanske ser lite sunkigt ut nu när de försöker vara ett rent parti liksom.
Jo, men jag tycker verkligen att de leker med elden utifall det skulle vara så. Det, jag tror inte de fattar i så fall hur stor betydelse den här kampanjverksamheten som deras alternativmedier bedriver har haft för dem.
Jo, men det är det jag tänker, att de kanske ser att vi... Alltså det är ju samtidigt så att de har ju bränt ganska många av sina då mest frispråkiga politiker så att säga. Och det här skulle kunna vara ett led i det, just för att man kanske ser sig själva som att nu behöver vi inte längre ha den här undervegetationens stöd för att vi kan klara det på egen hand.
Ja, jag tror också att, och det, man har ju alltid jobbat så att man försöker att avskärma sig officiellt så mycket som möjligt från de här. Sen så vet man ju att all den kampanjverksamhet som de bedriver och propaganda som de sprider gynnar i slutet av dagen Sverigedemokraterna i vilket fall. De behöver inte ta cred för det, eller de behöver inte sprida det själv, och de behöver inte understödja det på något sätt. Därför de vet att det ändå kommer gynna dem. Förstår du vad jag menar?
Ja, yeah, men det är ju det också som är poängen till att du skulle då kunna gå ut med ett sånt här dokument.
Mm.
I att det enda man säger är ju liksom, det är inte att ni ska inte läsa det här, utan bara ni ska passa er för att dela det.
Jo, men skillnaden nu är ju att det har kommit ett alternativ. Ett alternativ för Sverige, alltså. alltså Ingrid Carlqvist har ju tidigare gått ut och gett sitt stöd till Alternativ för Sverige framför Sverigedemokraterna. Och om man då skapar i de här forumen och på de här propagandaorganen skapar en allvarlig diskussion om huruvida man bör välja Alternativ för Sverige eller SD, då tror jag att man kan tappa ganska mycket på det.
Ja, men jag tror också bara att du tappar den här delen av Sverigedemokraternas, eller riskerar att tappa den delen av Sverigedemokraternas väljare som läser den här typen av medier. Alltså jag tror inte att alla jag tror inte alla av Sverigedemokraternas väljare på något sätt sitter och läser Svegott eller Motgift eller tittar på Granskning Sverige. Utan jag tänker mig att de väljarna som man har nått ut till nu då, alltså om det nu stämmer med de här siffrorna, men att det någonstans är en av fem svenskar som kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna, då har du garanterat inte alla de suttit i den här undervegetationen och läst Sverigedemokraternas propaganda som går därifrån.
Nej, säkert inte. Jag tror att, alltså...
Vilket i sig är ett problem, kanske. För det kanske också ger en lite falskare bild av hur det här partiet har jobbat i flera år.
Jo, men jag tror att det är väl lite både och det där egentligen. Inte kanske att de sitter så väldigt många och liksom har Svegott eller Samhällsnytt eller annat som startsida i sin webbläsare. Men jag tror att det är väldigt vanligt att man tar del av myterna som de sprider via Facebook till exempel. Och så har man någon vän eller någonting som har länkat till en av deras artiklar. Och så ser man en rubrik där det står att 7 av 10 muslimer äter igelkottar till frukost. Och att man liksom påverkas av det. Och att det är det som gör att det är många som röstar på SD också. För det dyker upp i alla, den typen av grejer dyker upp i allas flöden. Mitt också.
Jo, men det är en värd poäng. Jag tänker mig att det är liksom i den stora politiska debatten så är det förmodligen många av de nuvarande väljarna som enbart då kanske lyssnar på, ja, men till exempel när det har varit Almedalen eller när det är någon grej i tv. Och så lyssnar man på toppföreträdarna. Att det är kanske den bilden man tar del av. Man tar inte del av den snurriga världen ute på nätet som är ändå en del i hela den här rörelsen.
Ja, alltså det är lite svårt att säga. Jag tror att väldigt många radikaliseras på nätet, men om man kollar på hur pass mainstream SD ändå är idag, som du säger, det är ju åtminstone verkar det som en av fem utav väljarna som kommer rösta på SD. Då kan det ju inte vara så att alla har suttit och tokradikaliserats på olika forum. Utan...
Nej, men det är min poäng. Att Sverigedemokraterna, och det var min utgångspunkt, att man nu då vill släppa de här alternativmedierna, för att jag tänker mig att man har en analys att det inte spelar någon roll längre. Att man har kommit till den nivån, man har också kunnat sålla bort en del människor som har tidigare sett som problematiska. Man har Alternativ Sverige som har gjort dem en enorm tjänst genom att föra en mycket mer rabiat retorik än vad Sverigedemokraterna gör. Och då har jag också hjälpt till då att skönmåla Sverigedemokraterna mer med tanke på att det är i stort sett samma budskap som Sverigedemokraterna har idag som de hade för 10 år sedan. Alltså ingenting har ju förändrats i deras faktiska politik förutom då att de har svängt i då arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska frågor. För övrigt är det ju same same.
Ja, men till saken har ju som du säger att Alternativ för Sverige fungerar ju som någon slags tvättbräda i stort sett åt Sverigedemokraterna på många sätt. Jag tror inte att Sverigedemokraterna nödvändigtvis skulle ha någonting emot att tappa ett par procentenheter till förmån för att Alternativ för Sverige skulle komma in i riksdagen. Därför att i den kontexten, i en riksdag med Alternativ för Sverige, så framstår ju Sverigedemokraterna som sansade och framstår som möjligen till och med statsbärande. Liksom.
Yeah.
Ett nytt Socialdemokraterna är anno 1968.
Men eller hur? Man kan ju inte annat än bli ganska konspiratorisk och fundera på om det var så att man utslöt ungdomsförbundet med en deal av att och att man har pumpat in pengar i det andra partiet. Ganska bra, ganska smart politisk plan. Hade, som Steve Bannon idé typ.
Det hade varit ganska smart, men jag tänker inte hänga mig åt konspiration.
Nej, men jag noterade nu, jag såg en video med Jeff Ahl som är ett av före detta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, numera politisk vilde i riksdagen och frontföreträdare för Alternativ för Sverige. Han stod i Almedalen och säger angående den här hon som är aktivist för afghanska flyktingungdomar. Fatim, jag kommer inte ihåg vad hon heter riktigt. Men hon är någon, har ju blivit någon som förgrundsfigur för frågan om ensamkommande. Då.
Just det.
Och den här amnestilagen.
Demoniserad i högerextrema kretsar.
Extremt mycket med väldigt så här galna konspirationsteorier om att hon är egentligen en man och sånt.
Ja, baserat på det faktum att hon kommer från en kultur där kvinnor inte ska tillåta staden typen av utrymme, därför måste hon vara en man undercover.
Eller hur? Typisk sån argumentation som också kommer från människor som menar sig själva vara försvarare av jämlikhet och kvinnors rättigheter. Men det Jeff Ahl gör, han pratar om henne och säger till henne att för hon har stått och typ tittat på dem i Almedalen någonting när de håller tal.
Okay.
Och då säger han att du är en av de första som kommer åka ut när vi kommer till makten typ. Men det jag tog med mig av det där och det jag tar med mig av Alternativ för Sverige, det är ungefär som att Alternativ för Sverige är ju Sverigedemokraterna fast för kanske 15 år sedan. Anno, typ Kent Ekeroth anno 2010.
Ja, gud, han hade ju passat perfekt in då.
Eller, men även andra.
Han hade nästan varit extrem även i det sammanhanget i och för sig.
Eller för den delen, jag noterar även att Jimmy Åkessons gamla blogginlägg låter väldigt mycket som Gustav Kasselstrands liksom, retorik idag.
Ja, det gör det.
Men lite det här om att mångkulturella samhällen kommer aldrig fungera och det kommer rasa ihop och vi måste... Ja, alltså,
snacket om etniska främlingar och så vidare. Och sen så ska man ju också komma ihåg att Alternativ för Sverige kommer aldrig att bli något annat än ett litet stödparti till höger om Sverigedemokraterna, om de kommer in i riksdagen också. Så att de utgör ju ingen parlamentarisk fara överhuvudtaget heller förresten.
Nej. Alltså, de har väl i princip samma roll som Vänsterpartiet har haft de senaste åren till Socialdemokraterna.
Just det, ett lite smågnälligt stödparti som får sitta där och tjafsa och ta hand och fånga upp de lite mer radikala delarna av kärnväljarbasen, men trots allt vara bara ett stödparti.
Jo, men eller hur? Men de är ju på den nivån som Sverigedemokraterna också var för några år sedan. När, alltså, Sverigedemokraterna, måste man ju ändå säga, har börjat... Alltså, bygga ändå politiska förslag som är något sånt där genomförbara.
Mm.
Alltså, Alternativ för Sverige ligger ju på gränsen till det ogenomförbara hela tiden när de pratar om hur mycket asylinvandring de ska få bort och sånt där. Alltså, som till exempel då, det gäller ju för sig Sverigedemokraterna också, men kräver att vi då skulle omförhandla avtal med EU, omförhandla asylrätt och sånt där. Där ligger ju båda partierna, men Alternativ för Sverige ligger ju där Sverigedemokraterna låg för några år sedan när de lägger politiska förslag eller har väldigt hög svansföring i vad de vill göra.
Mm.
Men kanske inte alltid har lagen med sig för att kunna göra sakerna.
Nej, de har något av en uppförsbacke när de ska implementera sin återvandringspolitik till exempel. Vi rundar av det här avsnittet av Interrasist med en podcast semester edition. I värmen.
Eller hur? Alltså, det är tokigt varmt här. Och jag var tvungen innan inspelning att slå min fläkt. För den kan jag inte ha och stå surrande mot micken. Liksom.
Ja, och det går inte att vara produktiv. Vi har gjort en big effort här att sitta och babbla i en knapp timme. Vi får lyssna helt enkelt. <med oss. laughs>
Nej, men även fast våra lyssnare kanske är lite missnöjda över att det har tagit två veckor sedan Almedalen för att det ska komma ut ett nytt avsnitt, så vill vi ändå påpeka att vi är ganska nöjda med att vi fick till det här nu.
Jag tycker vi har gjort en stor samhällsinsats på något sätt.
Eller hur?
Vi vet ju om att vi på grund av de här förseningarna ska genomföra en slags bestraffning. Jag gjorde ett försök, jag var inne och bråkat med lite folk som har skrivit till oss på Interrasistmän och försökt ha så här, inte i källkritik, men någon slags crash course i debattteknik och debattfusk och sånt där.
Det var något underhållande, för jag upptäckte ju det här när jag satt hemma på min egen kammare och visste inte riktigt vem det var som, eftersom alla i stort sett på redaktionen har tillgång till våra sociala mediekonton.
Mm.
Så är det ju även så att vi kan ju också, det är olika personer som svarar hela tiden, eller kan svara, och det brukar inte vara vanligheterna, som det är Kristoffer som svarar på våra Facebook interna PM, vilket det var i det här fallet. Så jag satt där och observerade i realtid när någon satt och tramsade med den här personen då som hade skrivit.
Tramsa? Jag höll en
Det var något underhållande, och jag funderade ganska länge på vem det kunde vara, för jag tänkte att det kan inte vara Kristoffer som sitter och pratar här. För det kan jag inte säga, för det var ganska mycket verkshöjd på det. Säger jag mina andra kollegor.
Att det absolut inte kan vara jag om det är verkshöjd på det.
Nej, det var det jag menade. Det kan inte vara, det var ju verkshöjd på det. Så att det var lite märkligt om det inte skulle vara du. Men du brukar inte göra det. Sådär.
Det var gulligt sagt. Det.
Men det är intressant i och för sig. Mina övriga kollegor är faktiskt sjukt kompetenta på att svara i sociala medier.
Ja, de är duktiga. De också.
Jag tror att man liksom learning by doing av alla år som folk hållit på med det här. Hur man ska crash course och krishantera,
ja,
och svara på.
Jag brukar alltid återgå till en text av Katarina Barling som är rätt bra på att avslöja argumentationsfusk och sådana saker.
Mm.
Den uppmanar jag alla att gå in och läsa. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, och jag kommer inte ihåg vad den hette.
Tror att det är SvD, va?
Jag tror att det inte är det, vet du.
Nej.
Jag tror att det är typ magasinet Paragraf eller något sånt där. Det kan vara fel det med. Hon skriver i alla fall om problemet med debatttonen på nätet i Sverige. Och inte bara på nätet, utan överhuvudtaget i det svenska samhället. Vi kanske skulle ta och prata om det vid något tillfälle i podden. Så vi går in lite mer på djupet i det. Det hade varit intressant. Vi kanske kan bjuda in henne till och med.
Ja, det skulle vi kunna göra. Det finns, eller om någon lyssnare där ute har någon bra tips på en person som är duktig på argumentations teknik.
Katarina är ju vår gamla lärare för övrigt.
Ja, yeah. I samband med att vi läste statsvetenskap på Uppsala universitet. Och vi vidare från det. Hon var bra, ja. Det var inte det jag menade, utan jag bara försökte rulla på det här avslutet. Ja. Jag vill också säga det, jag vill tacka för den senaste tidens mail. Det har rullat in några stycken som vi behöver avverka.
Svara på även, Kalle.
Eller hur? Alltså, är det inte så? Alltså, det är ju sjukt kul att få mail och liksom kommentarer i sociala medier och sånt, men det kräver ju en effort.
Men vi pratade ju om det för något avsnitt sen, att det som är svårt med det är ju att man vill vara betydligt mer kreativ än att bara skriva tack så mycket MVH Kristoffer, vilket gör att det blir en slags ok hängande över att svara ordentligt på mejl.
Nej, men det behöver nödvändigtvis inte vara ett ok, men det blir ju lätt att det läggs typ, alltså det är väl mer, jag tänker mig att det här är väl, jag vet inte hur många artiklar och texter jag har läst om så här, den moderna arbetsmarknaden typ, eller så här, människors jobbsituation, i att så här, det stora problemet med mail typ. Jag vet inte om du har läst sådana.
Nej, det har jag inte gjort.
Det är massa så här med hur människors arbetssituation är, att folk i allmänhet har problem med just så här mail, för att de lägger för mycket tid på att svara på mail hela tiden, och det är stressande att det kommer mail hela tiden och sånt där.
Men det är fan sant alltså.
Ja, men det är ett jättevanligt tema i så här, om man läser om alltså, hur människor strukturerar arbete och liksom, undersökningar och statistik på den moderna arbetsmarknaden. Typ.
Intressant, där kan vi också göra en mer djupgående analys på i något poddavsnitt.
Omgående vad?
Det måste ju kunna gå att koppla till Sverigedemokraterna på något sätt, när vi pratar om hackade mailingkorgar och sådana saker.
Ja, ja. Men det, ja, som sagt, den moderna världens liksom kommunikationsmedel är ju både en enorm tillgång, men också något som vi kanske inte har anpassat oss till ännu, som kan vara påfrestande.
Hur länge ska man prata om internet på det där viset? Den moderna världens kommunikationsmedel?
Jo, fast jag tänker mig att
internet har ändå funnits liksom i alla människors hem nästan i 20 år typ.
Ja, fast du kan inte räkna ända bak till, där har du liksom början på den digitala revolutionen, kommer ju tidigare så att säga.
Mm.
Och sen så kommer alltså internet och så där, och sen så finns det då möjligheten med att kunna nå ut med information och budskap, men det som händer efter 2005 tror jag är startskottet, men det är ju att alla sociala medier och möjligheten till att driva egna bloggar och att du har direkt kommentarer och människor kan interagera.
Det
krävs ju noll effort för vem som helst att bli en influencer eller filma sitt budskap eller alltså trycka ut sin åsikt där ute i världen. Alltså för 20 år sedan så kunde du knappast göra det utan någon form av baskunskap eller någon grundkunskap liksom. Men nu kan ju faktiskt, nu tillhandahåller ju en massa olika företag så att säga, en massa plattformar för att kunna göra det väldigt, väldigt, väldigt lätt. Typ.
Mm.
Ja, nu vet jag inte om du var platt i tider, men
det är ju för 20 år sedan det var ett spel av en så här väldigt basalt Formel 1-spel, minns jag.
jag tänker den andra delen är väl utvecklingen av artificiell intelligens som sker väldigt mycket nu, just att datorerna kan börja lära sig själva en massa olika saker.
På tal om artificiell intelligens så har jag bunkrat de 6 sista avsnitten av den här säsongen av Westworld.
Jag ser klart.
Som jag nu ska gå hem och köra hela natten. Och det ska bli väldigt härligt. Men av den anledningen så måste jag avrunda den här podcasten.
Ja, mycket bra avrundning. Jag själv ska ge mig ut imorgon faktiskt på en liten roadtrip i södra Sverige.
Av den anledningen så får vi se hur det blir med avsnitt här framöver. Folk får räkna med att det kommer lite oregelbundet nu igen under de här semesterveckorna.
Ja.
Okay. All right, allt gott. Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Hej. Ha det bra.